Transnistrien, den här lilla landremsan som ligger i östraste Moldavien och som styrs av separatister med stöd från Ryssland. De vill och har bett om att Ryssland ska skydda dem. Från vad kan man kanske undra? Är det deras onda EU-vänliga landsmän i resten av Moldavien de behöver skydd från? Jakob Hedenskog, vad är det transnistrierna behöver skyddas ifrån?
Ja, transnistrierna anser att Moldavien bedriver någon form av ekonomisk utpressning mot Transnistrien. Så att fram till slutet av 2023 så var företag verksamma i Transnistrien befriade från en skyldighet att betala import- och exporttullar till Moldaviens budget. Mm. Men från 1 januari i år så infördes det undantaget bort helt enkelt. Och sen måste vi komma ihåg att Ukraina stängde gränsen till Transnistrien några dagar efter att Rysslands invasion mot Ukraina inleddes. Mm. Och det har gjort att det som Transnistrien har levt av, alltså smuggling och gränshandel, har i princip stängts. Och det utsätter också Transnistrien för en hård ekonomisk belastning.
Mm. Vi behöver prata om Transnistrien och det ska vi göra i nyhetspodden idag. För den här smala korven till landremsa, precis på gränsen mellan Moldavien och västra Ukraina, är en viktig ingrediens i Putins imperiebygge. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Hej Jakob, trevligt att ha dig i nyhetspodden igen.
Hej, tack så mycket.
Transnistrien har ibland beskrivits som den sista kvarvarande Sovjetrepubliken, trots att nu Sovjetunionen inte längre finns och inte har funnits på länge. Det här områdets utrikesminister lär ha sagt att Transnistrien aldrig har lämnat Sovjetunionen. Området är en utbrytarrepublik i Moldavien som ingen har erkänt och få har hört talas om, särskilt ofta i alla fall. Moldavien kallar det här området för en autonom region, medan Transnistrien kallar sig för en självständig stat. Hur är det? Vad är Transnistrien för ett ställe?
Ja, det var i samband med att Sovjetunionen gick under, eller strax innan, så uppstod i Transnistrien någon form av separatiströrelse, och för man ville inte lämna Sovjetunionen, precis som du sa, och man utropade självständighet från Moldavien. Och sen när Moldavien blev självständigt så utbröt ett kortare krig, en vapenvila slöts, och vi har ett läge sen som är nästan oförändrat sedan den vapenvilan slöts den 21 juli 1992. Det innebär att Transnistrien de facto fungerar som en självständig stat, men erkänns fortfarande som en del av Moldavien.
Och trots då ju att inget land har erkänt Transnistrien, inte ens deras bästa kompis Ryssland, så har Transnistrien nästan allt som finns i en riktig stat. De har en egen president, eget polisväsende, en egen armé, flagga, pass, valuta och gränsstationer. Och dessutom, som sig bör i varje lite diktatorisk stat, en hård säkerhetspolis. Hur fungerar egentligen Transnistrien så där som det egna landet vill vara? Är det bara för att Ryssland stöder dem?
Ja, Ryssland stöder dem, har alltid gjort så att säga, ekonomiskt och politiskt. Sen har ju inte ens Ryssland erkänt dem som en självständig stat. De enda som erkänt dem är andra stater som inte heller är kända, alltså så Sydossetien och Abkhazien till exempel, som erkänner varandra, fast att få eller ingen annan gör det, så att säga. Sen har det ju handlat mycket om att Ryssland har skänkt Transnistrien gas gratis och lämnat notan till Chisinau, alltså Moldaviens huvudstad. Så att Moldavien har importerat rysk gas och sådant som Transnistrien då har fått använda gratis. Nu har Moldavien upphört med att importera rysk gas, och det är också någonting som drabbar Transnistrien ekonomiskt. Likaså har Moldavien har anslutit sig till det europeiska elnätet från att tidigare varit beroende också av eldistribution genom Transnistrien. Och, så att Transnistrien idag är betydligt mer isolerat ekonomiskt. Vi ska komma ihåg att Transnistrien har också drabbats mycket av att folk flyttar därifrån. Ungdomarna i synnerhet känner inte att det finns någon framtid. Och man har också haft en möjlighet att skaffa sig olika pass, både ryskt pass, ukrainskt pass eller moldaviskt pass. Och då har man också möjligheten då att utnyttja den visumfrihet som Moldavien eller Ukraina för den delen har till EU. Så att Transnistrien idag är mer isolerat och utsatt än det varit tidigare då, innan framförallt invasionen av Ukraina inleddes.
Hur backar Ryssland upp Transnistrien idag då?
Ja, framförallt så gör man det genom den truppnärvaro som man har i Transnistrien. Och det är då frågan om två ryska kontingenter. Dels är det en fredsbevarande styrka som Ryssland har inom ramen för det vapenvilaavtalet som man slöt 1992. Mm. Och det är då upp till 500 man ryska fredsbevarande trupper, förmodligen mindre än det, kanske 350-400. Den så att säga där på laglig grund, eftersom det är en del av det vapenvilaavtalet som slöts. Sen har Ryssland på olaglig grund också en operativ stridsgrupp på sammanlagt 1500 man. Mm. Och det är den rester av den tidigare sovjetiska 14:e armén som var stationerad i Moldavien när Sovjetunionen föll. Mm. Så att Ryssland har fortfarande trupper där som är en osäkerhetsfaktor för Moldavien och som stöder då, så att säga, håller uppe Transnistrien.
Redan när Ryssland är över Krimhalvön från Ukraina år 2014, så då bad parlamentet i Transnistrien Ryssland att annektera Transnistrien också. Det här har ju då Ryssland inte gjort, så där officiellt i alla fall hittills. Vad skulle Putin kunna ha för nytta av Transnistrien? Den här landrensan ligger ju ganska lägligt där mellan Ukraina och Moldavien.
Ja, det är just det, dess läge helt enkelt. Att de här utdragna konflikterna, varav Transnistrien är en och Sydossetien och Abchazien två andra då i Georgien. Och Nagorno-Karabach, konflikten mellan Armenien och Azerbaijan, har ju varit nyttiga för Ryssland på det sättet att Ryssland använder dem som ett påverkansinstrument mot de länder som hyser de här konflikterna. Och det har ju varit ett effektivt medel för Ryssland att stoppa till exempel Georgiens samarbete med NATO och både Moldaviens och Georgiens och sedan medar också då Ukrainas integration i EU. Det där fungerar ju kanske inte riktigt på samma sätt nu då, eftersom alla de tre länderna, alltså Moldavien, Georgien och Ukraina, har fått kandidatstatus till EU sedan Rysslands invasion. Men likväl så är de här konflikterna något som Ryssland, så att säga, använder sig av. Och det innebär ju också att när Ryssland inledde sin invasion mot Ukraina så fanns ju planer redan då, förstod man, att Ryssland hade avsikten, så att säga, att ockupera hela den ukrainska Svarta havskusten och ansluta sin ockuperade områden då till Transnistrien. Nu gick inte det som man hade planerat, men det är sannolikt att det fortfarande är en del av, så att säga, Rysslands långsiktiga mål att nå fram till Moldavien och att också få till någon form av regerings- eller regimförändring i Moldavien så att den pro-europeiska regeringen där och presidenten då lämnar över till mer pro-ryska figurer.
Mm. Jag tänker att finns det på något sätt något andra sätt också att destabilisera den här regionen? Moldavien vill ju bli EU-medlem och har så sent som i december inlett medlemskapsförhandlingar med EU. Så för Moldavien är Transnistrien ett enormt problem. Och Moldaviens president Maia Sandu har flera år redan varnat för att krafter inne i Transnistrien är för krig. Hur mycket tror du att en ryskvänlig separatistregim i Transnistrien faktiskt kan själv destabilisera den här regionen?
Alltså, Ryssland bedriver ju ett så att säga ett hybridkrig mot Moldavien. Man använder desinformation, man använder media, man använder proryska oligarker och proryska politiker i Moldavien att så att säga föra fram Rysslands budskap att man sponsrar protester anti-EU, anti-regeringsprotester i Chisinau. Transnistrien är också en lämplig så att säga, språngbräda för den typen av hybridaktioner mot Moldavien.
Mm.
Sen är det så att eliten i Transnistrien är inte helt homogen. Transnistrien är i väldigt hög grad pro-ryskt opinionsmässigt och den politiska och ekonomiska eliten, och det finns ett stort inslag av sovjetnostalgi och så. Men det är inte så att alla skulle vilja ansluta sig till Ryska federationen, utan det finns olika uppfattningar så att säga om vad som vore det bästa för regionen.
Mm. I sitt årliga tal till nationen som Vladimir Putin höll i förra veckan och som var nog så omständligt, så nämnde han ändå ingenting om Transnistrien. Jag var lite förvånad över det här, speciellt då som den här Transnistriens vädjan om skydd från Ryssland kom så sent som dagen innan. Vad är din bedömning? Varför sa Putin inget om Transnistrien?
Nej, jag måste väl erkänna att jag också hade räknat med att
vi satt ju alla och väntade på det liksom.
Ja, han skulle åtminstone nämna det i förbigående, även om det inte skulle bli ett huvudnummer i talet. Nu kom ju väldigt lite av talet handla om utrikespolitik. Det mesta handlade om inre förhållanden i Ryssland och ekonomisk utveckling och så. Men det har väl klart med att göra också att Ryssland kan göra väldigt lite i dagsläget vad det gäller Transnistrien. Man har som sagt trupper på plats, men det är alldeles för få för att kunna göra någonting, att åstadkomma någonting egentligen. Och så länge man inte ockuperar sydvästra delen av Ukraina, Odessa-regionen kan man säga, så är det väldigt svårt att föra in ryska förband där, att förstärka de här trupperna eller att till och med rotera dem. Så att Putin gjorde nog den bedömningen att om han höll en allt för högt tonläge och lovade för mycket, så skulle risken vara att han inte lyckades leverera. Och därför föredrog han att egentligen låta det passera.
Mm. Men om nu då Rysslands och Putins ursprungliga plan med att via Transnistrien komma åt också Moldavien som sådär följande land efter Ukraina, så hur ser du på risken för att kriget eskalerar åt det hållet? Eller kanske så här, om jag frågar, vad är din bedömning, vad kan vara Rysslands nästa steg?
Mycket handlar ju alltså om Rysslands framgångar i kriget i Ukraina. Och i dagsläget så är ju frontlinjen är ganska stabil.
Mm.
Även om det här utnötningskriget som Ryssland har fått kriget i Ukraina till på lång sikt tenderar att kunna gynna Ryssland. Men i dagsläget så har Ryssland inte förmåga att tränga bort så mycket längre bortom den frontlinjen som är nu. Det är möjligen då undantaget kring Avdiivka där det har varit mer rörlighet och Ryssland har långsamt tagit mer mark de senaste dagarna och veckorna. Så att vad det gäller Moldavien, alltså det handlar i första hand om hybridaktioner, alltså att säga, påverka den moldaviska politiska utvecklingen just i samband med det kommande presidentvalet och det parlamentsval som ska hållas nästa år. Att försöka stärka de proryska politiker som finns i Moldavien, vilka är ganska många i själva verket.
Jag kollade faktiskt upp här innan vi skulle podda när nyhetspodden senast har talat om Transnistrien, och jag konstaterar att det är nästan exakt ett år sedan. Vad tror du, Transnistrien, är det här något vi alla måste på något sätt nu lägga på minne det här namnet, att vi borde prata om Transnistrien lite oftare än bara en gång om året?
Ja, det beror, ja, alltså det tycker jag väl i och för sig som håller på med det praktiskt taget varje dag. Men jag antar att det var i samband med attackerna mot MGB, alltså säkerhetstjänsten i Transnistriens huvudbyggnad, och också det var en radiomast som man attackerades. Det sannolika med de attackerna var ju att de var på något sätt provokationer från transnistriska och proryska element som ville liksom störa situationen. Och det var uppenbart då att när det skedde att många av den transnistriska befolkningen blev rädda och till och med lämnade Transnistrien temporärt och åkte till Moldavien, för de trodde att det här kunde vara någon form början på ett krig. Och Så att befolkningen i Transnistrien tror jag inte är särskilt krigsbenägen, och inte heller de transnistriska styrkorna tror jag är särskilt motiverade i själva verket att det skulle bli något krig som involverar Transnistrien och Moldavien.
Mm. Tusen tack för den här analysen, Jakob Hedenskog.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Tekniken sköttes idag av Staffan Sundqvist. Kom ihåg att skaffa dig ett Yle-konto om du inte redan har ett, för då kan du prenumerera på nyhetspodden och fortsätta att lyssna på oss.